Da kan jeg bekrefte at vi klokka 20.37 fikk melding om at to døde jenter funnet i Baneheia i Kristiansand.
Baneheia jo en svært traumatisk drapssak.
Två små flickor mördas vid en badplats i Baneheia i Kristiansand. En varm försommarkväll år 2000. Det brutala dådet skakar Norge.
Alltså vi vet som sagt inte vad som har skett, så vi håller alla möjligheter öppna.
Till slut grips två män och döms till långa fängelsestraff. Polisen, allmänheten och medierna verkar alla övertygade om vilka som mördat flickorna.
Blir ju då väldigt raskt Norges mest förhatte man.
Ett av de mest uppmärksammade fallen i norsk rättshistoria verkar ha fått en lösning.
Men den här domen ska visa sig bli en av Norges största rättsskandaler någonsin.
Och efter 20 år rivs allting upp.
Hur kunde allt detta ske? Varför är det ingen som drar i nödbromsen?
Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om morden i Baneheia och den norska rättsskandalen. Del 1. Ett DNA-bevis som blir avgörande. Jag heter Evelyn Jones. Det är en ovanligt varm vår i Norge år 2000. I naturområdet Baneheia i Kristiansands kommun är badplatserna vid sjöarna och motionslederna fulla av folk.
Ett kämpeidylliskt område med stora vann som man kan bada i. Massa folk som är på joggetur, folk som spasserar runt.
Det här är Björn Olav Jahr, norsk journalist och författare, som senare ska få en betydande roll i den här historien.
Det är ett som uppfattas som väldigt tryggt.
I närheten av naturområdet bor 8-åriga Stine Sofie Sörströnen och hennes kompis, 10-åriga Lena Slögedal Pålsen. De är på besök hos sina pappor. På kvällen den 19 maj 2000 bestämmer sig flickorna för att de vill gå ner till badplatsen vid den lilla sjön Tredje Stampe och ta ett kvällsdopp. Stine har blå keps på sig, vita linnebyxor och en regnjacka. Runt halsen har hon ett halsband med orden "min bästa vän". Lena har röd vindjacka, långärmad t-shirt och nya sandaler. De packar ner apelsinläsk och badkläder i en plastpåse och tar stigen genom skogen till badbryggan vid sjön i Baneheia.
Är du förlater du badbrygga sån cirka vid 7-tiden, alltså sista säkra observationen av dem är 7:10 där en jenta fortsätter vandra.
Flera personer ser flickorna i vattnet runt 7-tiden på kvällen.
Och så kommer de aldrig hem igen.
De skulle ju bara ta ett kort dopp. Så när de inte är hemma igen efter en dryg timme börjar Stine Sofis pappa bli orolig. Han cyklar ner till badplatsen men hittar inte flickorna. Han cyklar runt på stigarna för att se om flickorna kan ha tagit en annan väg hem.
Och de inser ju då ganska snabbt att det är någonting fel. Och sen på kvällen kontaktar de polisen och anmäler de här flickorna försvunna vid ungefär vid 11-tiden.
Hamilton Steiner, reporter på DN, har skrivit om fallet.
Polisen agerar ganska snabbt eftersom att det här är liksom två ganska unga flickor. De har vistats vid vattnet och det är ganska sent. Så de drar igång en stor sökinsats omgående egentligen.
Först ska vi till Kristiansand där det fremdeles pågår en stor letaktion efter de två jentene som har varit savnet sedan igår.
Mer än 120 personer samt räddningshundar har i hela dag lett efter jentene i Baneheia i Kristiansand. Politiet står framdeles utan spår, selv om också varmesökande helikopter är brukt i letingen efter 8 år gamla Stine Sofia Sørstrøen och hennes väninna 10 år gamla Lena Slögedal Paulsen.
På lördagen dagen efter försvinnandet hovrar helikoptrar över det stillsamma naturområdet. Hundratals människor från området är där för att leta.
Den här sökinsatsen orkestreras av Röda Korset som har sina tält där och de går runt med varselväst och gör sån här skallgång efter de här flickorna och letar på i de här skogsområdet, och det finns även klipper och berg där som de söker igenom.
Även om polisen inte utesluter att något brott skett, så finns det hopp om att hitta flickorna.
Det är två starka, sunna jenter detta som nog kan tåla natt ute.
Men Baneheia är en svår plats att leta på, full av klippskrever och små kullar. Och under det första dygnet hittar inte sökpatrullerna någonting. När söndagen kommer fortsätter man att leta, men det går trögt.
Alltså, vi vet som sagt inte vad som har skett, så vi håller alla möjligheter öppna. Vi jobbar med detta som en eftersökning.
I hela dag har tillsammans 500 personer lett efter jentene, men utan resultat. Nå ber politiet alle som oppholdt seg her i Baneheia nord for Kristiansand sentrum fredag kveld om å melde seg. For til tross for flere tips, finnes ingen sikre observasjoner av jentene etter at de gikk hjemmefra.
Så på kvelden hender noe.
Da på eftermiddagen, på søndagen, altså 2 dygn drygt efter at de her flickene har forsvunnet, så hittar man blodspår og även kläder alldeles i närheten av badplatsen där de här flickorna har varit och badat.
Ur en klippskreva fiskar man fram badkläder, en handduk, en blå keps och ett par sandaler. Täckta i blod.
Man börjar då leta närmare där omkring det här området, och så hittar man då flickorna till slut undan gömda under ris och grenar.
Någon verkar ha försökt gömma flickornas kroppar.
De har sår efter knivhugg. De har även tydliga märken efter strypning då.
Och det finns tecken på att flickorna utsatts för sexuellt våld.
Då kan jag bekräfta att det är vid klockan 20:37.
Polisen håller en presskonferens.
Vi fick melding om att två döda jenter funnet i Baneheia i Kristiansand.
God kväll. Denne sendingen er preget av det grufulle dobbeltdrapet i Kristiansand. Det har nå gått snart et døgn siden 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble funnet drepne i Baneheia i Kristiansand.
Baneheia er jo en svært traumatisk drapsak. Den rystet jo hele nasjonen.
Mordet på Stine Sofie og Lena skakar Norge. Och journalisten Björn Olav Jahr beskriver hur stämningen snabbt blir upppiskad.
Där stämningen väldigt sån, liksom, vilken syk satan har gjort detta.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Postnord.
Och både elever och lärare bidrog till den gripande minnesstunden över den 10 år gamla jenta.
Ett fång vita liljor, tända ljus och en inramad bild på en liten flicka i röd klänning och långa tofsar står uppställda på ett bord. Det är minnesstund på Fagerholts skolas skolgård för 10-åriga Lena. Bara någon dag har gått efter att hon hittades död.
Jag vill ge dig vackra ord, men jag är orolös. Jag vill ge dig tröst.
Rektorn Inger Berit Mjölund håller ett tal.
Men smilet är frosset.
Jag kommer till att savna dig. Du som var så söt och snäll och grej.
Klasskamraterna gråter och kramar varandra. Efter morden får polisen snabbt in mängder med tips.
Men det har likväl fått in väldigt många tips som också namnger konkreta personer.
Det är riktigt. Vi har fått in i överkant 250 tips och däribland så har vi fått in tips på känning av politiet.
Det är Jens Hamilton Steiner igen.
Alltså tipsen kommer ju in ganska omgående. Man går ut och ber allmänheten om tips, om någon har sett någonting, någon har hört någonting. Och man får in ett hundratal tips redan första dagen egentligen. Men inget av det här leder ju någonstans direkt i alla fall.
Polisen är pressad. Alla vill hitta vem som har gjort det här.
Det är folk väldigt upptatt av ett svar. Och polisiet havner naturligt nog under ett enormt uppklaringspress.
Så dyker två namn upp bland tipsen. 19-årige Jan Helge Andersen och 21-årige Viggo Kristiansen. Två unga män som bor i närheten av Baneheia.
Det är två unga män som beskrivs ha kommit från ganska svåra uppväxtförhållanden, båda två. De ses som lite udda figurer. De har inte särskilt många vänner. Det skiljer ju två år mellan dem, men de har liksom hittat varandra. I sitt utanförskap kan man säga.
Polisen har än så länge inget som knyter dem direkt till morden eller brottsplatsen.
De har varit observerat i utkanten av Baneheia samman i förkant av drapene, och så har de observerat på trappa hemma hos Viggo Kristiansen i efterkant av drapene. Så det är liksom denne att de är observerat samman för och efter.
Man har fått indikationer från egentligen folk som bor i närheten som också har fattat misstankar mot de här personerna. De tycker att de har betett sig underligt tidigare och sådär. Men man följer de här personerna.
Männen förhörs, men det finns som sagt inga konkreta bevis. Det är först i september som polisen hittar något som kan knyta i alla fall en av dem till brottsplatsen. Journalisten Björn-Olav Jahr igen.
I det som har varit en blodpöl på åstadet så finner de ett könshår.
I en blodpöl på brottsplatsen hittas ett könshår.
Och det könshåret det sänder in till analyse.
De jämför DNA med DNA från andra personer som befunnit sig på brottsplatsen under den tekniska utredningen och med personer som lämnat DNA i samband med förhör hos polisen.
Och då får de en match.
DNA matchar med 19-årige Jan Helge Andersen. Polisen har redan tidigare gjort en så kallad gärningsmannaprofil som kommit fram till en sak.
De menar att det är en gärningsman.
Man letar alltså efter en gärningsman. Men när man nu får träff på Jan Helge Andersen ändrar sig polisen. Nu tror de istället att två personer ligger bakom morden.
Han kan omöjligt ha gjort detta alene. Så då arresterar de bägge två.
De menar att Jan Helge omöjligt kan ha begått brotten på egen hand. Deras teori är därför att Viggo Kristiansen också ska ha varit involverad. Polisens bild är att Jan Helge är tillbakadragen och försiktig, medan Viggo Kristiansen är den dominanta och den som bestämmer av kompisarna.
Han är en väldigt sån utagerande type. Han har stått och liksom ropt sån där ukvemsord efter damer i gata och varit en del sån där mycket trubbel med han då. Och men Jan Helge Andersen är väldigt sån liksom stille och försakt type som går mer i bakgrunden.
Först nekar båda de unga männen till brott. Men i förhör konfronterar polisen Jan Helge med en egen, ny teori. De säger...
Vi har en teori om att du också är ett slags offer i den här saken. Att det är din bästa vän Viggo Kristiansen som är huvudmannen.
Han lyfter då teorin om att det skulle kunna vara så att Viggo har varit drivande i att mörda de här flickorna. Och att Jan Helge är också ett typ av offer i det här fallet. Att han skulle ha blivit hotad av Viggo.
Och detta här vet man för det politiet lager en egen rapport hvor han skriver om nettopp detta. Och han är på många måter liksom dagens man på politikammaren, för han får den tillståelsen från Jan Helge Andersen.
Och då erkänner Jan Helge att han har mördat, varit delaktig att mörda en av de här flickorna.
Jan Helge Andersen, han säger att ja, det stämmer, det är Viggo Kristiansen som lurte mig med, lockat mig eller liksom pressat mig också med på detta.
Men att han gjort det under hot av Viggo och att Viggo även mördat den andra flickan och att han har våldtagit båda två.
För polisen är Jan Helges erkännande en milstolpe i utredningen.
Och då har politiet det de menar är liksom da har de løst saken, rett og slett. Så da går de til Viggo Kristiansen, som også har arrestert, og så sier de at vi har fått en tilståelse fra Jan Helge Andersen, og den tenker vi er helt troverdig, så du kan bare legge kortene på bordet.
Polisen säger till Viggo Kristiansen att de har fått en helt trovärdig berättelse från Jan Helge och att det bara är för Viggo att vara ärlig, lägga korten på bordet. Men han fortsätter att neka. Han har inte varit där, säger han. Han var hemma och meckade med en cykel i garaget.
Och Viggo Kristiansen är bara sån, men jag har ingenting med detta att göra. Jag har inte varit där uppe. Och det säger han ju alltid, men han blir ju dessvärre inte trodd då.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Alla är så lättet att nu får vi ändligen veta vad som har skett. Nu kan vi ta ett uppgör på detta, nu kan vi komma oss vidare.
Har mordet på flickorna nu äntligen fått en lösning? Norges största tidning, VG, verkar säkra på sin sak- när de på framsidan av tidningen publicerar namn och bild på båda de misstänkta gärningsmännen.
Forsiden på Norges största avis så står det tatt stort bilde av de två guttene och så står det stort tatt liksom med utropstegn och det är inte arresterat eller siktet men det är tatt så det är liksom definitivt.
Under bilden på Jan Helge Andersen står det erkänt.
Han blir på en måte da, i gåsetegn den ærlige drapsmannen, mens Viggo Kristiansen blir den uærlige drapsmannen. Og under bildet av Viggo Kristiansen, hvor han ser litt sånn fryktinngytende ut og ser ut som han skal komme igjennom skjermen for å ta det, der står det nekter.
Nekar.
Så ikke bare skal han ha vært liksom, hovedmannen, men han er også så uskyld at han nekter for dette her, ikke sant?
Bilden som målas upp är att Viggo Kristiansen inte bara har mördat två småflickor. Han kan inte heller erkänna det.
Så han blir ju då väldigt raskt Norges mest förhatte man. Men Jan Helge Andersen, han glider på något sätt lite mer i bakgrunden.
Det har gått knappt ett år efter morden när rättegången inleds i april 2001. Journalisternas kameror blixtrar när männens försvarare går in i salen.
Det är ett stort pressuppbåd och det är en mängd vittnen som har kallats, närmare 50 stycken.
Åhörare, vittnen och de åtalade sitter nära varann med bara några meters mellanrum. Väggarna i den gamla rättssalen i Kristiansand är i mörkt mahognyträ. Möblerna och mattorna är tunga. Stämningen beskrivs som lågmäld och tryckt. Och under rättegången kommer polisen med nya, enligt dem avgörande, bevis. Nu kan de knyta även Viggo Kristiansen till brottsplatsen, övergreppen och morden.
Så politiet, de overtolker disse DNA-bevisene, de kaller inn til pressekonferanser og sier at nå har vi sikre DNA-bevis. De sier rett og slett at vi kan med 100% sikkerhet si at Viggo Kristiansen var på åstedet.
Polisen mener at man har starka DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. DNA som de hittat på en av flickorna.
Igjen så er det liksom overskrift i VG, stort bilde av Viggo Kristiansen, sikre DNA-bevis. Så de som eventuelt tvilte på hans skyld, de er ikke nå lenger i tvil, ikke sant? Dette DNA-beviset blir veldig sterkt vektlagt. Og det er jo en bløff.
Så hva er det da for DNA-spår som polisen mener at de kan knyta til Viggo Kristiansen?
Det er en veldig liten mengd DNA som man også hittar da. Och det här beviset kommer då presenteras som en 100% matchning med Viggo Kristiansen som knyter honom till brottsplatsen.
Men under rättegången ska det visa sig att DNA-matchningen inte alls är 100% utan istället kan stämma överens med hälften av den manliga befolkningen i Norge. Men det verkar inte spela någon roll. För om sakkunniga menar att det ändå är säkert genom DNA att det var två personer på brottsplatsen.
Men det är det som fäster sig. Och då säger de vem andra kan det då vara än Viggo Kristiansen. Och därmed så blir det, det är det som är det helt centrala premisset.
Det verkar säkert. Åklagaren menar alltså att Viggo Kristiansen måste vara den andra gärningsmannen. Under rättegången tar åklagaren också upp att Viggo Kristiansen ska ha begått sexualbrott tidigare. Mellan han var 15 och 17 år ska han ha begått sexuella övergrepp mot en yngre flicka. Något som han själv erkänner.
Det är svårt att säga hur mycket det har vägt in i rättens bedömning. Men det påverkar ju helt klart den allmänna uppfattningen om honom. Man skrev de här uppgifterna i media med namn och bild på Viggo under rättegången. Men egentligen hade det ju ingen koppling till morden i Baneheia.
Under rättegången presenteras Viggo Kristiansens telefontrafik vid mordtillfället.
Han har textmeddelanden som kommer in och ut.
Under tiden för brottet skickar och mottar Viggo sms. Och information från Telenor visar att hans mobil kopplat upp mot en telefonmast ganska långt från badplatsen i Baneheia. Journalisten Björn-Olav Jör säger att det skulle kunna tyda på
Viggo Kristiansen kan inte både ha varit på åsted med mobiltelefonen sin och hemma med mobiltelefonen sin. Så det är ett kämpeproblem.
Men det är inte så det presenteras i rätten. Där får Jan Helge Andersen frågor om Viggos mobil och sms.
Och säger då att han husker nog att Viggo kanske kan ha lagt mobiltelefonen sin i en cykelväska på cykeln sin och att han har löpt fram och tillbaka för att sända och svara på textmeddelanden.
Viggo Kristiansen ska alltså, enligt Jan Helge, ha lagt sin telefon i en väska på sin cykel. Och under tiden för morden ska han ha sprungit fram och tillbaka mellan mordplatsen och cykeln för att skicka och ta emot meddelanden.
Och det är så mycket folk i banan på det tidspunktet här och det är så usannsynlig historia. Men den läggs till grund att ja, den kan gott stämma.
Trots alla märkligheter med bevisen, DNA, telefonuppkopplingen och Jan Helges historia så blir det fällande dom i juni 2001.
Läs upp domen och vi startar med att läsa upp domslutningen och jag vill då be alla om att resa sig.
God kväll. Viggo Kristiansen är dömd till lovens strängaste straff, 21 års fängsel för våldtäkt och drapen på de två jentorna i Baneheia i fjol. Han blev också dömd till 10 års sikring.
Jan Helge Andersen döms slutligen till 19 år i fängelse för våldtäkt och mord på Stine Sofie. Och Viggo Kristiansen, som anses vara huvudman, döms till Norges strängaste straff för mordet på båda flickorna och för att ha våldtagit dem.
Då ryker Viggo Kristiansen in på 21 års förvaring, Norges strängaste straff. Han är då Norges mest förhatte man.
Efter att domarna mot de båda männen har fastställts i flera instanser blir det tystare om fallet.
Jan Helge Andersens, han försvinner lite från offentligheten efter domen. Han sitter av sitt straff. Medan Viggo Kristiansen fortsätter hävda sin oskuld.
Och många år senare ska det visa sig att den här historien inte alls har fått ett slut. Och det som hänt ska istället visa sig vara en av Norges största rättsskandaler. Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. DN har varit i kontakt med ansvarigt polisdistrikt i Norge. Kerstin Askholt, polismästare för Agder polisdistrikt, säger att de inte vill kommentera ärendet i nuläget. De inväntar svar från den oberoende kommitté som är tillsatt för att utreda Baneheia-fallet. Hon säger att de önskar finna svar och lära sig av detta tragiska fall. Andra delen om morden i Baneheia och den norska rättsskandalen släpps på torsdag den 9 maj. Gäst i dagens avsnitt var Hamilton Steiner, reporter på DN, och Björn-Olav Jör, norsk journalist och författare. Producent var Linnea Hjortstrand. Ljudbild och slutmix gjordes av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från NRK och dokumentären Baneheia, kampen om sanningen. DN har varit i kontakt med Jan Helge Andersens advokat som inte vill kommentera. Vi har också kontaktat Stine Sofie Sörströnen och Lena Slögedal Pålsens familjers ombud. DN har sökt Viggo Kristiansens advokat. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då till spotlight@dn.se. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.